Pella.
Hej!
Hej, du är förkyld.
Jättesnuvig, det bara rinner. Jag tog bort min bild, men det är jobbigt att du kan fortfarande se mig.
Jag ser dig.
Ja, men jag ser dig i alla fall. Jag tänkte att vi skulle prata om konservativa värderingar idag.
Ja.
Och du gav plötsligt en minilektion om konservatism. Kan inte du göra det igen?
Ja, jag frågade dig om du hade läst Burke, alltså Edward någonting Burke, tror du vet han hette. Frågade, vem är det? Och så sa jag att det är konservatismens pappa. Och så frågade du, och jag kunde, alltså jag kände så här, jag kunde ändå liksom stila lite, men jag kunde kunna sånt, kunna namedroppa. Och så frågade du om jag hade läst. Och så sa jag, nej det har jag inte, jag kommer ihåg det från skolan. Man skulle liksom komma ihåg det genom att komma ihåg konservburk.
Det är lika kul andra
Konservatism.
gången faktiskt. Konservburk! Vilken pedagogik! Alltså, men vilken bra skola. Jag kan inte komma ihåg att vi fick lära oss sådana saker sådär bra.
Sverigefinska
Ja.
skolsamhället som ändå levererar i viss mån.
Ja.
Ja, vi sitter på Zoom och du sitter på din ö, jag sitter på min ö. Och ja.
Tänker på konservatism och det är ju också mycket, eller som vi har tänkt på det här med Tucker Carlson, en stark konservativ röst och han har snackat med Putin han är ju så konservativ så han tycker att nationer som eventuellt uppstod på 800-talet, de ska liksom gälla fortfarande. Det är väldigt konservativt.
Det är verkligen att vilja konservera någonting. Ja, precis. Jag gillar ju att försöka hänga med i samhällsdebatten någorlunda. Eller, ja, och det är ju en jättespännande, intressant grej att Tucker Carlson som blev sparkad från Fox där han var väldigt tongivande och den mest populära, tror jag, nyhetsankaren och tv-showvärlden och sådär. Han blev sparkad, gick över till X eller Twitter som vi ändå minns det som. Och har då exploderat i antal visningar. Och han åkte sen och träffade Putin. Det är en jävla världsnyhet, liksom. Som första journalist, västerländska journalist som har fått intervjua Putin. Och sen så, efter det så har jag snöat in mig på en intervju med Tucker Carlson i Lex Fridmans podd. Och då tyckte jag att vi kunde prata om det och sen ville du prata om min fascination för konservatismen istället.
Absolut, eller inte istället, utan vi kan väl ta det där som en ursäkt för att reda ut det här lite, för att jag tycker att det är otroligt intressant. Och vi har ju varit inne på sånt här liksom hela tiden, av och till, men för eventuellt nya lyssnare så är ju inte, alltså vi har väl en podd mest för att vi bryr oss väldigt mycket om sådana som annars inte hörs i samhället. Alltså vår levande värld, de allra mest fattiga och utsatta människorna och kommande generationer. Alltså någonstans är det ändå det som i alla fall jag utgår ifrån. Och då, så just den här, du är en sån fet outlier med din fascination för konservativa män. Så att det känns ju väldigt intressant att försöka förstå det.
Just det. Jag vet inte om jag förstår den själv så bra heller. Men det är ju intressant att utforska.
Och
Vad är det du är nyfiken på?
men kan inte du börja med att berätta vad du verkligen gillar med det som Tucker Carlson säger till Lex Fridman?
Ja, det är ju ett samtal som är över 3 timmar långt. Jag älskar det formatet först och främst. Långa samtal med personer där det inte handlar om att liksom stir up som drama eller liksom tävla om vem som på något sätt skulle vinna i olika talking points, utan att man gemensamma utforskande kring olika teman och ämnen och sådär, med människor som har tänkt väldigt mycket på olika saker. Ja, men jag slogs väl av ja, men dels den här liksom att i bakgrunden finns ju alltid det här liksom, kulturellt, vad får vi höra om en person som Tucker Carlson? Ja, men att han är ja, men att han är en dålig person. Det är liksom på något sätt det som man ska tro på, eller det som sägs. Jag vill alltid lyssna på personer som det finns en stark konsensusåsikt kring. Så för att jag tänker att jag kan inte bilda min egen åsikt på andras åsikter. Ja, men i det här samtalet som jag har tittat på, ja, men 4 gånger, inte liksom hela, men
Okej.
det också. Så jag måste kolla om, och sen är jag väldigt, väldigt, väldigt långsam som person. Att jag behöver lyssna flera gånger för att på riktigt känna att jag liksom rättvist får in. Det är liksom, ja, men att jag är ganska långsam och trög. Men det är så, en av sakerna som slog mig var så här, ja, men, ja, men att det är en vuxen som kliver in i rummet och tar sig an, alltså för att, kanske det som fascinerar mig något, eller ockuperar mitt medvetande något mer än konservativa män, är att så som jag förstår och läser av nyheter och signalerna som pågår, så är den västerländska kulturen i ett förfall. Det som vi har vant oss vid som norm, det liksom gäller inte längre. Det pågår saker utanför västs gräns som inte vi har jättebra koll på, till exempel BRICS och olika liksom handelsavtal mellan Kina och afrikanska kontinenten och sydamerikanska kontinenten, som är liksom ganska trötta på USAs inrikespolitik, eller utrikespolitik menar jag. Och jag tycker det är jätteviktigt att försöka förstå. För att vi rusas in i just nu, så liksom det som är jätteviktigt att ha koll på och som jag inte förstår helt och hållet heller, men DCA-avtalet, att vi ska ha 17 amerikanska militärbaser i Sverige. NATO avancerar liksom sina amen, gränser mot Ryssland. Det är radikala förändringar globalt sett, där vårt avlånga land påverkas. Och jag märkte liksom, när jag nämnde att jag hade att liksom lyssna på det här samtalet till några vänner. Den första automatiska reaktionen är, men fan, han är en jävla idiot, honom kan man inte lyssna på. Och jag blir så oerhört provocerad av den inställningen, för att vi har verkligen matats in i att tänka och tycka att man måste döma en person utifrån, jag vet inte, vad den personen står ideologiskt, istället för att liksom så här lyssna på så här, okay, men vad är den här personen faktiskt försöker föra fram? Eller vad, ja, men som för några år sedan, som det var väldigt hett att debattera i kulturfrågorna, om verk, skillnaden mellan verk och person. Ska man döma konstnärer för att de är dumma, dåliga människor, att deras konst därmed också är dåligt och dumt? Och det är ju det som nu också är, alltså att om någon har en ideologisk hållning som kanske inte jag känner mig hemma i, kan jag då absolut inte lyssna på den här personen? Eller finns det någonting som jag egentligen kan, så här, går det att hitta någonting värdefullt i andra perspektiv som jag inte delar? Eller som någon annan har, men som kanske har tänkt på något annat sätt kring någon slags fråga.
Det är väldigt krävande. Man måste lyssna och tänka och sådär. Det orkar man inte.
Ja, det är väldigt krävande. Det är mycket lättare att slippa och låta bli.
Men du har fortfarande inte helt berättat vad det var som du blev så förtjust i med Tucker Carlssons diskurs där, så att du lyssnar 4 gånger. Det är ändå en stor bit av ditt liv.
Det är många timmar. ja, men det är många saker som som väcker mycket spår i mig, mycket tankar och funderingar. Men dels är det här att vad är det, hur ska jag lägga fram, men vad är situationen i väst och varför är väst värd att vad finns det de västerländska värderingarna som faktiskt är värda att bevara och kämpa för och vara stolt över? Och han har ju såklart, i och med att han är amerikan, en lite amerikansk hållning i det kring frihet och yttrandefrihet och sånt som ja, men så jag tänker liksom i en tid då de auktoritära krafterna växer, så upplever jag att jag blir ju också väldigt mån om mina fri och rättigheter. Jag vill inte leva i ett övervakningssamhälle, ett högteknologiskt övervakningssamhälle. Jag vill ha en myllrande, livlig, intellektuell samhällsdebatt kring allt möjligt, kring existensen, kring hur vi kan lösa våra tids stora utmaningar, som inte liksom handlar om att kasta skit på varandra, utan så här, okay, hur kan vi, som kafékulturen i Wien när det begav sig. Alltså att det är sån där liksom, du vet ju om någon hur mycket jag har gråtit över den banala nivån ut med i samhällsdiskursen. Det är befriande med någon som har liksom tänkt och som har en ödmjukhet som jag upplevt. Dels, jag älskade det liksom, så här, flera gånger, hur han liksom var ödmjuk inför sina egna brister och sin egen, ja, framför allt, jo, alltså gud, ja, men det här med honom, när han, du och jag har ju pratat om så här, vad fan var det som hände där efter millennieskiftet, när vi var faktiskt emot
Ja.
globaliseringen. Vart tog den kraften vägen?
Ja.
Och vi har till exempel pratat om att det blev klimatrörelsen som tog över det. Och det är ju ett spännande ämne i sig. Men hur Tucker berättar liksom att han kommer från en konservativ familj, en konservativ bakgrund, och hans syn på vänsterns kritik mot USA, alltså att USA skulle åka och avrätta liksom demokratiskt valda länder, som i Chile, kuppen i Chile, som ett av många exempel, att det var inte sant, eller det var bara skitsnack, eller det var en blasfemi mot USA. Och sen har han liksom insett, men vänta nu, de har ju haft rätt. Det här är vad USA har gjort. Och att förmågan att kunna så här vidga sitt perspektiv och ta in någonting som går emot hur jag annars ser på världen, och liksom våga låta saker som gör jävligt ont och erkänna, faktiskt på en ärlig plats, har jag så otroligt stor respekt för. För att om någon vet hur det var obildad och dum, så är det jag. Alltså, jag har sagt så många dumma obildade saker i mitt liv. Men det bästa som kan hända är att man blir rättad, eller man får ett nytt perspektiv när någon säger emot den. Och jag tycker det är en väldigt hederlig, värdigt sätt att vara människa på. Och det är dels det, tyckte jag väldigt mycket om. Och liksom, ja men fan, gav honom poäng i hederlighet. Och sen hur han faktiskt pratade om vår relation till naturen. Hur vi människor, och hans teknikfientlighet.
Ja, han pratade om att han liksom gjorde brasklappar flera gånger om att han var, han hänvisade till Ted Kaczynski, alltså The Unabomber, som är väldigt, eller var, han dog förra året eller? Han var väldigt teknikfientlig.
Just
Men
det.
det kommer inte jag alls ihåg, att han pratade om naturen, hur gjorde han det?
Att han pratar om hur han själv är i naturen varje dag. Han älskar naturen och hur den, ja men det är som en helig plats. Och kanske han inte använde just det begreppet, men att det var en väldigt viktig, någonting väldigt, väldigt viktigt för honom. Och ja, men hur teknologin tar oss ifrån naturen. Och liksom upplevelsen av den verkliga verkligheten. Det tyckte jag var konservativt och mysigt.
Ja. Det kom en
Och,
artikel. Ja, fortsätt.
nej men liksom just det här att hur han beskriver också att, vad vi behöver veta, liksom att vi behöver ha kunskap om det som pågår. Alltså, vi behöver bilda oss våra uppfattningar utifrån information som. Och då nämner han till exempel att vem vet att Ryssland har 7 gånger större kapacitet att producera ammunition än hela NATO. Jag kan inte referera till, mer än att det finns flera experter som har påpekat detta. Och oavsett så här, det är ju ganska, ja, vad Vad betyder det? Vad gör, alltså det är ett, jag tycker det är jätteobehagligt. Så här, okej, ska vi liksom pushas in i, dras med in i något storkrig här? Ja, det här går ju liksom gå åt många olika håll. Alltså jag är, men är inte det, om inget annat, liksom, alltså inte det också ett skäl nog till att försöka ha någon slags diplomati kring att hur kan vi avsluta det här fruktansvärda kriget istället för att nu ska vi rusta upp, nu ska vi, folket i Sverige behöver ta ansvar kring sin hemberedskap. Så vidare.
Det var väl många som kommenterade den här intervjun med att Tucker Carlson gjorde sig till megafon för Putin som sa till amerikanerna att ni måste sluta stötta Ukraina för att ni har tillräckligt mycket problem på hemmaplan. Och det ligger ju såklart i Putins intresse att det inte ska komma mer amerikanskt stöd till Ukraina. Jag vet inte, jag tycker att det här har varit så svårt sen kriget började att det finns ju verkligen en, det finns liksom inget legitimt med att attackera ett land och där måste man någonstans också, där, jag vet inte, liksom sätta hårt mot hårt. Jag förstår verkligen den idén.
Ja, precis. Och då är det ju så. Då är det ju så, för att kunna få någon slags diplomatisk grund att stå på, eller liksom någon slags, okay, hur kan vi närma oss frågan med fredsambition, så är det ju att sätta sig in i the bigger picture, liksom, vad är det som har föranlett till det här? Det finns inga ursäkter för att gå in i krig liksom attackera ett land eller liksom tycka att det är rimligt att man ska offra en generation av unga män. Så, och jag tycker, det är klart att vi ska och bör kritisera Putin. Men jag är också av den åsikten att vi ska och bör framför allt kritisera och fördöma dem i vårt egna led. För det är där vi kan påverka. Alltså det är där vi har möjlighet att åstadkomma någonting. Vad gör Sverige för att se till att det blir fredssamtal? Vad gör Sverige för de diplomatiska förbindelserna? Vad gör Sverige för att hitta en lösning så att vi inte ska dras in i ett kärnvapenkrig i värsta fall? Och det är liksom, ja, man kan säga att det är jättedumt det Ryssland och Putin har gjort här. Och sen så här, faktum kvarstår att det är det som vi är inne på tredje året av kriget. Det har hänt. Vi måste så här, okej, hur löser vi frågan nu? Så att så många liv som möjligt kan räddas. Så många ukrainare liv som kan bara byggas upp igen. Alltså hela, men ja, det är Ukraina som är förlorare. Det är deras land, det är deras jordar som bombas, det är deras skördar som inte går att skörda för varje missil som träffar en åkermark. Liksom.
Ja, och Jag tänker på det här nu med de västerländska värderingarna som du menar att vi måste nu värna, vilka det är och sådär. Och för att det som händer nu, alltså det västerländska flaggskeppet då i USA som ska ha val i år, och där det verkar som att kandidaterna är liksom inte så. Jag vet inte, man vet ju inte om man ska skratta eller gråta när man tänker på dem. Men igår så var det en artikel i DN där det är en statsvetare och en filosof som intervjuas och pratar om Trumps plan när han har vunnit valet, att han är ingen newbie längre utan nu har han en plan, och att en period till med Trump innebär att demokratin i USA kanske inte kommer finnas mer. Så, alltså, there is something rotten in the western liberal democracy också på något sätt. Jag skulle vilja veta lite så här, vad är det för västerländska värderingar som du tänker att vi måste värdera eller vi behålla och värna? Men också väldigt intressant analys här var det om hur, för att jag tänker att du vill också prata lite om Gud. Och det här var jättespännande koppling, jag har inte riktigt sett det förut, men hur många av de här auktoritära ledarna, de skaffar och behåller makt genom att liera sig med religiösa. Så till exempel Putin då, som har haft en stark röst med den här, och nu
Risk
har jag
och
glömt, ja, vad heter han?
nej, det vet jag inte.
Nej, men rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud. Och Trump gör ju också det, och Modi gör det med hindu-nationalisterna och Erdogan med konservativa muslimska rörelser, och Orbán som är en gammal socialist, han har liksom gått och blivit kristen på gamla dagar, och enligt den här analysen då av maktskäl. Liksom, hur ska vi förstå det?
Ja, du, jag tänkte på det så här att alltså det som är väst stora akilleshäl är ju att man har låtit den mekanistiska idén om världen vara härskande. Där människan är högst på toppen. Och det är någonting som, det håller inte. För att vi är inte över. Vi är inte över naturen. Vi är inte högst. Alltså, ja. Vi är bra på väldigt många saker, men att ha den positionen, det är bara galenskap. Eller försöka liksom sätta oss högst upp i en hierarki. För då blir det liksom dekadens och självuppfyllelse. Så jag tycker inte alls att det är någonting märkligt att ta sig till religiöst narrativ och alliera den med makten. Dels tror jag att det är en väldigt naturlig rörelse för att vi längtar efter en berättelse som klingar an i oss, som handlar om att livet är större än det här som vi upplever. Att det finns en högre makt. Jag är av den uppfattningen, jag tror att alla bär på en längtan efter Gud, men att vi har en idé om Gud som gör att det är svårt att förstå den längtan. Så jag vet inte om, alltså, okej, vilka är de västerländska värderingarna? Jag tycker att vi ska hålla som sacred, eller som är värd att värna om. Ja, men jag tycker rätten till att organisera sig, rätten till att få uttrycka sig fritt, rätten till pressfrihet. De mänskliga rättigheterna
Det är ju
som...
de egentligen, de omfattar ju det där som du sa.
Ja,
Så det,
precis.
det kan man säga, liksom de mänskliga rättigheterna eller deklarationen om de mänskliga rättigheterna, det är bland det finaste som det västerländska samhället har kläckt ur sig.
Ja, det är en slags sekulär idé om individens suveränitet.
Ja.
Som finns i många religiösa traditioner också.
Just det. Och här blir en otroligt intressant... Det är som en intressant kollaps här. För att... här, det krockar ju då med de här konservativa värderingarna, kan man säga. Jag citerar ur samma artikel. Genom religionerna och de konservativa rörelserna fokuserar man på traditionella värden, som synen på familjen, något som sedan förs över till staten. Och sen är det ett citat från Åsa Wikfors. När de högernationalistiska tar över så är det de homosexuella och hbtq-rörelsen de första de ger sig på. Det passar bra i den här patriarkala synen. Det är alltid genusvetenskapen på universiteten, det är där det börjar. Det gjorde Orbán också, stängde de fria universiteten. Vissa människors frihet kommer att bli mycket större, andras mycket mindre. Så någonstans är det är friheten att vara och göra som vi vill, som är de västerländska värderingarna som vi verkligen vill värna. Och de liksom kodifieras, kan man säga, i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Och det någonstans, liksom Francis Fukuyama, när han kom med den här The End of History, att den liberala kapitalistiska världsordningen nu kommer att segra efter att Sovjet föll. Så är det väl det vi ser nu är väldigt tydligt att så var det inte. Liksom. Det var en naiv tanke. Men det finns någonting väldigt vackert där som vi vill värna. Trots att vi inte tror på egentligen fundamentet för... Alltså... Eller det finns ju en materiell aspekt här helt enkelt som är att den demokrati som vi har växt upp i och som har funnits nu sedan de senaste 100 åren, den bygger ju på ständig tillväxt byggd på framförallt fossil energi. Både de liksom, deklarationen om de mänskliga rättigheterna och hela tillväxten av demokratier i världen är ju en parentes i den mänskliga historien som har getts av att vi har kunnat använda extremt mycket väldigt effektiv energi under ett antal decennier. Och den tiden är nu slut. Och det är det vi ser, liksom. Och frågan är vad... Så att allt det här med att auktoritära krafter växer och polarisering och gängvåld och annat våld med krig och så är ju någonstans så här helt förväntat, tycker jag. Som inte heller är särskilt smart eller beläst person. Och där blir ju så här, det blir lite gulligt liksom att lyssna på Tucker Carlson. som säger så här, ja men alla människor, varför står ni ut med att det är så dåligt i USA? Varför står ni ut med att ni inte kan gå ut på gatorna efter mörkrets inbrott för att det är så mycket våld och brottslighet? Ni borde kräva mer av regeringen, för att jag är så gammal så att jag vet att så här har det inte alltid varit. Och man bara, nej, den tiden som du växte upp under, där alla fick mer av allt, den var då, men den kommer aldrig komma tillbaks. Det finns ingen som kan få tillbaks den.
Nej, men samtidigt så är det ju det jag hör honom säga där är egentligen vad ska vi ha för vision? Hur ska vi se till att vi mår bra med de omständigheterna som råder? Och det var liksom att se det där, men som jag håller ju med dig om att så här, ja, we are in decline för att vi har inte tillgång på samma sätt till de lågt hängande frukterna av billig energi på samma sätt och kan fylla våra hem med fula onödiga saker. Men samtidigt så här, okej, hur vill vi ha vårt samhälle? Liksom. Hur ser vi till att det är värt att ge över till våra barn och barnbarn? Jag tycker det är oerhört obehagligt att till exempel veta att jag bor i en stad eller utanför en stad där det finns en enormt stor skuggsamhälle med enormt mycket våldskapital i form av vapen och ja, allt möjligt och har en global handelskedja. Det finns väldigt många saker som just nu är på väg åt helt fel håll och vi kan inte adressera de sakerna om vi fastnar i att samhällsdiskursen går ut på vem som är en god eller en ond person och vem man får lyssna på och inte får lyssna på, för då kommer vi aldrig prata om sakerna som behöver liksom pratas om och göras någonting med. Så när han säger så, jag förstår ju liksom din invändning till det, men så här, okej, vi står inför den stora jävla omställningen. Världsordningen håller på att skifta, eller har skiftat. Det laggar ju lite i och med att det tar sin tid att saker, liksom, water finds its level. Så vad... Vi behöver liksom ta ett ansvar. Det jag hör honom säga är att vi har alla ett ansvar att se till att den här omställningen ska ske på ett sätt som så värdigt som möjligt, om inget annat.
Men vilken omställning är det han pratar om då, menar du?
Omställningen, alltså det han ser är ju liksom att USA uppenbarligen är i kris. Det finns en enorm kris med fentanylanvändande, hemlöshet, ekonomisk ojämlikhet, allt det där. Och att USA som har varit världens ledande nation håller på att tappa den positionen. Och om man inte... Det som jag förstår att han pratar om, alltså att om vi ska fortsätta, om jag ska fortsätta på det här spåret, så kommer det innebära ännu mer lidande och fattigdom för USA. Och det är liksom en världsordning som håller på att ställas om.
Ja, men precis. Och det som bekymrar mig då, och det är väl också faktiskt anledningen till att vi har den här podden, det är ju att liksom hans svar på det just nu, för hans kompis är Donald Trump som säger att ja, men jag kommer vara diktator här i en dag i alla fall när jag har blivit president, och då ska vi stänga gränsen till Mexiko och sen ska vi bara drill, drill, drill. Så det är liksom hans premisserna som han vill möta den här krisen med, de finns inte längre. Liksom, det går inte oss, det är inte någon rimlig idé att fortsätta att borra. Och den andra sidan, om man ska säga så då, den liberala sidan, de säger så här, nej men så ska vi inte göra för att vi har förstått att klimatet är ett problem och vi kan inte stänga några gränser utan alla måste vara välkomna. Men, ja, eller ja, det kan man ju också diskutera. Men vi ska istället dig, 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 fast vi ska göra det på ett sätt så att vi inte liksom, det ska inte skada och vi ska gärna inte se det så mycket eftersom vi ska då elektrifiera alltihopa och det betyder att vi måste ha en massa gruvor. Eller jag vet inte vad de tänker, ärligt talat. Jag vet inte, det kanske inte finns några liberala kvar längre, eller vad har de ens för idéer? Jag vet inte. Vad är svar? Liksom, hur ska vi ersätta 86% av all energi eller vad det är, 80 plus i alla fall?
Nej, men precis. Och det är väl
Alltså hela den här totala blindheten för vad allting vilar på. Man får panik av den, kan man ju, den kan ju jag gråta över, den nivån.
Ja, precis. Precis. För att ja, det är ju skenande panikångest, såklart. Och det är väl liksom. Jag vet inte, alltså. Jag tänker på den här boken Breaking Together. Som både du och jag har läst i alla fall. Alltså, hur håller man friheterna och sin suveränitet som samtidigt respekterar och är i relation till naturen och naturens gränser. Och jag tänker att det är ju det där liksom att problemet är ju att vi har byggt vår antagande på en idé om världen som inte stämmer, som är felaktig, som är, ja, men, som är väldigt dålig. Att vi har liksom rätt till att använda den, att den inte skulle vara en jag menar, intelligent, att det inte finns intelligens i ekosystem eller vattendrag. Och att vi har liksom rätt att bara damma upp, hugga ner, ta bara liksom hektar efter hektar efter hektar av samma gröda, bespruta, bespruta, bespruta. Och den modellen härstammar från en idé om vem människan är på jorden. Och det är väl också därför, alltså, för vi har ju pratat om det här tidigare också. Liksom, jag tycker det är oerhört fascinerande, och framförallt att lyssna på de här männen med många ord. Som för fram västerlandets värderingar och liksom idéhistoria nu. Liksom, var är idéerna nu? Var kommer de ifrån? där jag tycker att Jordan Peterson har varit en av de som kanske gjort mest för att hjälpa oss att förstå de abrahamitiska rötterna till hur vi kulturellt förstår oss själva. Och det stora, stora, stora liksom hålet i den abrahamitiska världsordningen är förnekandet av den feminina kraften, den feminina aspekten av gudomlighet. Där det till exempel inom det som jag kanske kan bäst om av saker jag kan, inte för att jag kan så mycket, för att det är fortfarande en enorm stor kunskapsområde som tar flera liv att förstå överhuvudtaget en millisekund av. Men den vediska förståelsen av världen, som är min grund, det är min grund för hur, det är därifrån jag ser på världen, och att där är den feminina gudomliga kraften, den är erkänd, den är hyllad. Och den symboliseras till exempel av jorden. Och nu så här, hindunationalisterna, Modi är ju en råkapitalist, liksom. Han har ju inga problem att förgöra och förstöra heliga berg och Gangesfloden och så där. Så det är inte så att de är några good guys bara för att de har säger att de är hinduer.
Nej.
Men problemets kärna är ju, det i väst är ju oerhört, den är väldigt djup. Så jag vet inte, det är nog helt enkelt att jag är så jävla desperat efter att det finns någonting, alltså någon, liksom, ens en tillstymmelse av tänkande som inte bara handlar om olika talking points när jag får lyssna på ett samtal för att liksom så här, skapa mig någon slags uppfattning eller i min vilja att försöka förstå vad är det som, vad fan är det som pågår i världen just nu? Och vart är vi på väg? Och jag är desperat ångestladdad kring det. Och försöker verkligen hitta någon slags rimliga röster. Där jag har upplevt att ja, men Tucker Carlson har någon slags, och kanske är det att jag blir så oerhört förtjust i någon och lite avundsjuk på hans, liksom, att hans självklarhet, att för mig, mina ideal grundar sig i min relation till Gud och mina relationer till de närmsta. Jag skiter i vad folk säger och jag tycker det är, ja, jag vet inte.
Nej, det ligger ju verkligen någonting i det där tycker jag med att kan man inte fixa relationerna till de närmsta, alltså den här bädda sängen-grejen som Jordan B. Peterson har också. Alltså kan man inte hålla det värdigt nära sig, då ska man nog fan inte försöka tänka att man kan klara någonting större än så. Där är ju problemet, eller ett av problemen är ju att vi har inte behövt, vi har inte behövt ta hand om våra platser för att vi har bara koloniserat andras platser, om man ska se det från ett makroperspektiv. Ja, du vet du, jag ska till Göteborg.
Ja, det vet jag faktiskt, nästa vecka.
Och prata med en massa kommuntjänstemän och andra hållbarhetsprofessionella om hållbar konsumtion för att de vill titta på det lite djupare utifrån värderingar just. Och jag tycker det där är så intressant. Om man har följt liksom hållbarhetsdiskussionen så bara ja, just det. Nu har vi kommit på att det räcker inte med att säga att nu ska alla göra det här för att det är effektivt. Utan vi måste titta lite djupare på saker och ting. Och när man gör det så kan man ju hitta då att folk dels är så mycket mer storsinta än vad man kanske trodde. Att de flesta människor verkligen bryr sig om sånt som är mycket större än de själva. Samtidigt som de inte, liksom de gör det själva, men de tror om andra att andra inte gör det. Så att jag vet att jag är en god människa som verkligen bryr mig om sånt som naturen och rättvisa och hur andra har det. Men the Joneses, liksom de andra, de gör inte det. Och det där tycker jag är så himla intressant. Och det kom ju en studie nu bara för några veckor sedan som var jättestor, 130 000 människor i många länder, där de undersökte folks attityder till klimatförändringar och om vi skulle behöva göra mer för att ta hand om klimatet, både om jag skulle behöva göra det och om politiker skulle behöva göra det. Och det var ju helt hisnande siffror. Det var liksom 80-90% av alla på global nivå som tyckte att det här är ett problem som man ska göra något åt. Och då blir man ju otroligt intresserad av vad, liksom det där glappet mellan vad människor tycker är viktigt och sen hur vi kollektivt agerar helt tvärtom. Och jag tänker att du och jag har en väldigt grundmurad tro på människor och deras förmåga att göra bra och fina saker. Som den här, liksom, de västerländska värderingarna av individens frihet och suveränitet stödjer ju det då. Och då blir man ju väldigt, ja, men just det där glappet, vad det är som gör, vad det är som håller oss i en destruktiv syn på världen och på varandra och också liksom kollektiva handlingsmönster.
Ja, precis.
Men jag tror att det är, alltså på ett sätt är det konstigt och på ett sätt är det verkligen inte alls konstigt. För att som du började med att säga, den här missuppfattningen om världen och människans plats i den, att vi är de som ska bestämma allting och som är de som gäller. Och sen som, alltså när jag föreläser så brukar jag prata om så här, hur ska man förstå den här enorma destruktiviteten som vi nu ser men uppenbarligen inte förmår göra någonting åt. Och då så tror jag att det är dels den där idén, den immateriella idén om världen som har fått liksom materiellt stöd av det som ibland kallas för kolpulsen, alltså att vi har kunnat använda miljoner år gammal lagrad solenergi under några decennier som har gett väldigt mycket kraft åt en väldigt destruktiv idé. Och sen har vi byggt, alltså den hade på något sätt flera hundra års institutionalisering, den där idén, innan den plötsligt fick den här energin till sin hjälp. Så det är klart att det är svårt att bryta det. Det kommer nog inte brytas förrän det bryts sönder. Men då är ju frågan, vad har vi då? Och då tycker vi att de här idéerna om individens frihet och suveränitet är mycket bra saker att bygga på.
Precis, som är i en relation till den levande helheten. De erkänner den levande helhetens rätt att finnas, existera och blomstra.
Just det, så min frihet och suveränitet i relation till allas frihet och suveränitet, även de mer än mänskliga.
Precis.
Ja, men då så, då kan väl alla bara ta sig i kragen. Bädda sängen och gå ut och hugga ved. Det ska jag göra.
Jag tror att jag vill liksom bara säga lite avslutande så här att det du sa, den här grundmurade tilliten till människan, det är nog det som jag blir så uppiggad av när jag får lyssna på människor under en lång, lång konversation. Och för jag tycker så hemskt mycket om människor. Jag tycker de är fascinerande. Och att få se liksom de här lagren av en människa. Av det den tycker om, det den har tänkt på. Det där, framförallt kanske där människor liksom inser sin egen brist. Och sin ödmjukhet inför det. Alltså det ger mig liksom hopp. Alltså att jag blir i en väldigt hopplös tid, så ger det mig hopp att få ta del av en människas djup och komplexitet. Och jag tror att det är ett sätt att nå fred, egentligen. Att inse att alla människor har det här djupet och komplexiteten. Och det är värt att hedra och värna om. Att få ha möjlighet att möta det. Och framförallt just av känslan att jag vill bli mött så.
Just det. Och då med tanke på just det här med respekten för begränsningar, som ju är det som jag saknar väldigt mycket i till exempel Tucker Carlsons analys. Eller ja, att han är blind för det, liksom. Han är blind för att vi har varit blinda för respekten för begränsningar. Men någonstans just det här med att värna om relationer som är nära dig. Som ju kan, alla som har en familj vet att det inte alltid är så skönt. Liksom. Det är inte alltid mysigt. Fast det lät väldigt mysigt. Det lät som att han hade en mysig familj och så. Men kanske hans barn inte håller med om det. Det vet man inte. Men just det där att i den här liberala idén som bygger på den stora accelerationen så har man bara kunnat så här, ditcha allt det och säga nej men okej det här verkar jobbigt, det passar inte, jag orkar inte med min mamma som tjatar så mycket och ja, allt det där utan jag bara gör någonting annat istället. Så har det kunnat vara för att vi har liksom byggt in det med hjälp av väldigt mycket resurser som kommer ifrån andra ställen och andra tider. Och jag tänker att det som du för fram nu, din fascination över konservativa idéer som jag tror att jag också delar, det handlar om att det där är ett bortskämt sätt att vara i världen som bygger på ohållbara premisser. Så vi måste komma hem nu.
Det gör vi bäst genom att röka lite DMT. Ska det
Okej.
få vara slutord?
Vad sa du?
Det får vara slutorden.
Ja, tid, jag vet inte. Jag blir så orolig. Jag är så orolig när du ska vara så där både konservativ och liberal Det är för mycket.
Jag älskar så mycket här i världen. Det är underbart.
Ja, just det. Så din suveränitet får liksom inkludera att vara obegriplig.
Precis. Tänker vi säger så.
Vi säger så.